Oj, nu håller jag på att nysa bara för.
When I was young, when I was so
wonderful. Ursäkta, nu.
A miracle, oh it was beautiful, magical. All right, motherfuckers. Vi är tillbaks.
Ja, du vet hur stressad jag blir av det där.
Det är inte till allihop.
Nej.
Det är till the motherfuckers. Och för alla angenämna.
Angenämma.
Angenämma människor.
Hur skulle du hälsa dem då?
God dagens.
Ja, vad trevligt. Nej, ni fick höra precis en liten... en av våra tagningar. Vi håller på att testa ljudet. Varför man ska placera datorn. Och så precis när jag slog på inspelning så tänkte jag... Oh, jag behöver nysa. Så det var inledningstrudelutten idag. Det var min nysning.
Prosit.
Thank you.
Nå, no. Hej.
Hej Mario, hur står det till?
Helt okej. Själv?
Jo, jag är ganska maxad av intryck efter igår. Där det var första årsdagen sen Estallido Social bröt ut.
Ja. Den sociala revolten.
Mm. Jag tänker låta dig börja. Vad var dina intryck av igår? Hur kändes det för dig?
Okej, intressant. När det här bröt ut för ett år sedan så var det så nytt. Och man kunde känna revolutionen i luften. Och man kunde känna att det var en storm som kom. Och man bara, wow, det händer. Och när vi var där ute så var det nytt. Och vi sjöng sånger och vi såg varandra i ögonen. Det var så fint och vackert.
Förra året?
Ja, och det var nytt. Man måste poängtera det där. Det är som ett blixtnedslag när någonting händer. Och så bara händer det. Som när Berlinmuren föll. Helt plötsligt så börjar de bara ta ner den.
Ja.
Och nu har det gått ett år sedan dess. Och vi har varit instängda. Och massa hysteri och fruktan. Och polis. Och massa smutskastning av själva rörelsen också. Det har hänt massa saker som också får rörelsen att så se sämre ut. För de fattigaste, argaste, mest kriminella personerna dyker upp. Och passa på och plundrar och förstör. Men också kämpa mot polisen som tillåter att de fredliga manifestanterna kan ens ta plats och våga gå dit. Men under hela pandemins gång så har de liksom... Det finns inte en enda chilenare som inte liksom var helt i fruktan. Och i det så liksom, du ska inte gå i någon manifestation. Det finns människor, ingen social distans. Och att det blir mer kriminellt. En kriminell konnotation istället för en fredlig manifestation. Så det har till och med vi som är hela den här podcasten rör sig riktigt runt det här. Till och med vi kunde gå dit med en helt annan smak i munnen den här gången. Det vackra är såklart där. Alltså jag snackar om lätt 80%, 90% är det kommer från en god plats. Men på slutet, bara som ett exempel, när vi gick hem. Jag börjar med slutet.
Kör på.
När vi promenerade hem upp till Providencia så mötte vi de som man kallar här i Chile, Los Flightis. Som är liksom de man kanske vill undvika på en mörk gränd en natt för de kan råna dig. Det är inte ens möjligt, det är till och med troligt. Men vi var en stor grupp, det var ingenting att vara orolig över. Vi alla var där och det var säkerhet. Men de passade på att liksom bara skälla ut oss liksom att ni som går upp till de fina områdena, ni går hand i hand med Pinochet, ni är fienderna. Där ser man ju att det där har man ju mist fokus. Nu blir det vi och dem. Och vet du vad hände till och med här?
Mm.
För Pato och Gabi som jobbar för PDI.
Mm.
De sa liksom att de drog nästan skämten att de också var infiltratörer från PDI in i manifestationen. De drog det skämtet. Och i att dra det skämtet så säger de att det är vi och dem. Att vi egentligen inte... Vi ser från en annan plats. Och då, det betyder att psykologin har förändrats. Nu är vi inte alla tillsammans utan vi är lite delar igen. Och fruktan gör ju så. Speciellt när man är instängd. Karantän i flera månader. Ens perception av historia, vem du är, vem vi var, allt det här blir lite blurrigt. Så det var inte exakt samma sak, men det var väldigt vackert och jag tyckte att det inte var så illa som det kunde vara. De brände ner en kyrka.
Var det det som brann?
De brände ner en poliskyrka. För de säger att de har skyddat pedofiler i makten och allt sånt här, så de bara faktiskt, nu bränner vi ner det här.
Men är det den som Det var den som låg vid torget.
Ja, nära där.
Ja, för det kunde man se på torget igår när vi var gick runt där, att det plötsligt började en brand ganska nära, men inte tillräckligt att det skulle vara farligt för själva manifestanterna. Det var en bit bort. Ja.
Och sen vet man ju inte, för många av bränderna har ju varit anlagda av polis och infiltrerade i rörelserna och ja, folk som blir betalda för att skapa kaos också, så man vet ju inte. Men det som media har gjort nonstop är bara att smutskasta allt det här, och det enda de visar manifestationer är liksom problem. Problem, det är problem, det är problematiskt. Man ska inte manifestera, det är inte lösningen. Och ja, vilket är synd, för när vi var där, ja, hela folket var där, men det var annorlunda än sist, right?
Ja, alltså för det är nog det som, det var mycket grejer som gick upp för mig igår. Alltså det man kunde känna fler spektrum typ av känslor.
Mm.
Första gången jag var där, och det är klart också att det handlar om att det var nytt och det var någonting annat. Men första gången jag var där för lite knappt ett år sedan, 13 november var det faktiskt till och med.
Ja, när vi var där.
Ja, men första manifestationen som jag var med på.
Ja, just.
Att där kunde man bara känna så mycket kärlek, så mycket värme, så mycket medmänsklighet, och det kunde man igår också, men med en liten nypa av rädsla, av uppmärksamhet och av oro. Dels för polisen, men också för att man kunde se vilka personer som var kvar, vilka personer som var på vilka platser. Att de fredliga inom citationstecken, det var ju typ 98% av alla som var där. Och vilket verkar vara sjukt nu, för att jag kollade också på Instagram att det var jättemånga videos som kom upp, alltså så här på svenska typ organisationer. Nu går polisen in. Det var ju det jag uppdaterade dig om igår. Mm, mm. Att oj shit, nu verkar det som att polisen har kommit. Men det var ingenting.
Nej.
Och tack till Vivian så hade jag en livestreamad uppdatering på torget under hela dagen, så att man kunde gå dit, man kunde checka in och kolla, för där ser man liksom hela torget över i en stor skärm.
Mm.
Och så kunde man följa med det direkt livestreamat, för att när man står på marken så ser man inte alltid var polisen eventuellt kommer ifrån.
En fågelsyn
liksom. Ja, men precis. Och vi gick in och kollade där och ingenting hade hänt, så att det är sjukt mycket vinklingar av media just nu igen. För det som hände är ju också att man visar ju nu på TV till exempel, jag vet inte hur det ser ut i Sverige, men här i Chile visar man ju bara våldsamheterna bland manifestanterna, att det var slagsmål mellan olika personer inom manifestationen.
Mm.
Och det där är också jättesvårt att veta, för det har ju skickat bilder till mig på det här är en infiltratör. Poliserna går ju in i rörelsen också och tar bilder och
filmar
för att man ska kunna plocka ut personer senare.
Mm.
Som gör någonting olagligt eller kastar sten eller hotar. Eller. Så det där finns ju också.
Ja. Vilket alltså i ärlighetens namn, det kan behövas för att hålla en viss grund av säkerhet också. För folk kommer dit med väldigt kampar, anda och nu, du vet, det finns folk som bara är arga. Och för dem, hela den biten av stan, det är inte deras stad.
Nej.
Det är inte deras land. De bor i en helt annan plats. Där det är mer elände och så. Så i slutändan, det är ett sociologiskt fenomen som är väntat.
Det är lite som när svensk åker till Magaluf, 19 år gammal. Bara för att det inte är ens egna land så lever man rövare och slår sönder saker och blir aspackad. Jag tänker att det är lite samma fenomen som de känner när de kommer hit. Jag har ingenting med det här att göra i alla fall.
Ja.
Jag kommer aldrig ha någonting med det här att göra igen. För det här är inte min stad. Det här är inte mitt land. Och därför gör man de här.
Och det är bara, det här är liksom, så länge det här existerar så kommer jag alltid vara nedtrampad.
Mm. Jo, men det var ju som jag sa till dig igår också, att så här, jag ursäktar inte, men det är en förklaring.
Ja, man måste vara förstående. Liksom, vi har diskuterat mycket här hemma om just det här. Han är trött på våldet, han vill inte se destruktion, och det är liksom landet blir delat igen, det är väldigt synd, men vad fan ska man göra? Det är verkligheten, det är en obekväm sanning.
Ja, fast jag upplever att det största problemet är att man inte kan se hela vyn, och det är det som jag tycker blir så klumpigt, för det är den diskussionen som du och jag och Pato hade häromdagen.
Mm.
var ju att han sa att nej, men nu försöker man ju smutskasta Proevo, alltså
den nya konstitutionen.
Den nya konstitutionen med hjälp av, man försöker förkasta den och säga att det är en våldsbejakande organisation som vill åt makten. Men grejen är att det där grundar ju sig i samma problem igen. Anledningen till att det inte finns så många upplopp i Sverige. Ja, jag vet att det existerar. Ja, jag vet att det ökar. Ja, jag vet att det är jättehögt i Europa sett. Men i relation till här så existerar det i väldigt liten mängd. Och det handlar, tror jag, om att standarden för medmänskliga livet i Sverige är så pass mycket högre. Du behöver inte gå ut och manifestera dig. Du kanske inte känner dig som en del av samhället i vissa ställen i Sverige, men den drivkraften är inte tillräckligt stark för att du vill gå ut i stan och slå sönder saker. Kanske hos 200 pers. Eller nej, det var inte ens det till manifestanter i Göteborg, men kanske 50 pers.
Ja.
Men det är inte 4000 pers.
Nej, nej.
Och sen, och det tror inte ens, jag vet inte om det var igår heller, men det var en annan anda, det var en annan känsla och saker.
Jag ska vara helt ärlig, det var fattigare människor.
Ja.
Det var riktiga Chile. Det var, du vet, mestizos. Det är folk som är lite utanför, med pucheblod i sig. De har inte, det är svårt. Alltså, ju närmare du är Europa och Nordamerika, desto bättre kommer du ha det. Så om du har ett utländskt efternamn, om du är ljushårig, blåögd och sen ja, förhoppningsvis från en bra ställd familj som kanske har det via nepotism för att tre generationer tillbaks. Du har en bättre Chile, du bor i ett bekvämare land än resten. Så ja, jag vet inte, jag tycker det här är nödvändigt, även om de förstör ett kvarter eller två och ja, målar allt med graffiti. Det är en del av det.
Ja, men eller så här, kanske inte nödvändigt men begripligt.
Jag tycker det är nödvändigt.
Kör.
De bara bygger massa skyskrapor och alltså de skiter i sitt folk och skiter fullständigt i sitt folk.
Jo, men om de då, men det var ju som Pato sa att men det finns människor med så mycket resurser här att de kommer bara måla tillbaka allting som det var. Att den här förstörelsen bara blir missgynnande, och det kanske kommer från en sida som är less på våldet och som ja, inte är verklighetsförankrad. Men för mig till exempel, att den här stora statyn som står på mitten av torget, Plaza Dignidad, att efter i fredags så målade de tillbaka den till sin ursprungliga färg. Och jag blir så här, det är 2 dagar innan 18 oktober. Vad tror ni kommer hända med den här hästen som är symbol för hela rörelsen?
Mm.
Ska man lägga pengar, tid och energi och den lilla skattebetalarnas pengar på en sån grej? Nej, det är inte logiskt. Ja, att människor, att liksom man vill börja komma tillbaka till det normala Santiago. Jo, det kan jag väl förstå. Men det kommer ju inte hända.
Nej.
Alltså att så fort de ska börja reparera, det kommer brännas och det kommer slås sönder igen. Och igen, och igen, och igen. Tills att man börjar, det börjar hända saker i samhället, tror ja, jag. Och därför är det så himla konstig. Det är så jäkla ologiskt.
Mm.
Och det var ju som när jag pratade med Pato, när han sa att vadå, Proevo håller ju på, de blir smutskastade. Och jag bara, men det är del av samma mynt. Det är bara att dra det ett steg längre. Varför tror du att de slår sönder? Ja, men det är fel. Ja, det tycker jag också. Jag tycker också att det är fel. Men varför gör de det?
Mm.
Ja, men det är fel. Jag bara, men varför? Ja, men för de har ingen utbildning och de har inga pengar. Bra, nu börjar vi komma någonstans. Och varför har de inte det? Ja, för att systemet ser ut som det gör, och därför måste systemet förändras på grund av det här också. Det här är del av samma, det är samma story.
Exakt.
Det är bara ett varv till runt myntet.
Men okej, om vi sätter plundrad affär åt sidan, bränd kyrka åt sidan, vad var det positiva med?
Att se alla människor igen. Och för mig så blev det också väldigt tydligt med allt det här med maskarna. Att i och med att det är, jag vet inte om det är lag på att ha mask, men det är väl mer eller mindre lag.
Mm.
Och att man har hela tiden känt att det här är någonting som folket vill ha och uppskattar. Att människor är rädda för coronan, att människor inte vill gå ut utan mask. Alltså, för det är den bilden som man har sänds i tv och det man har känt när man är ute på promenader. Men när helt plötsligt alla människor var tillsammans igen, så var det väldigt många som inte bar mask. Och för mig så blir det där också ett tecken på att människan, antingen så fruktar de det som Chile är som land mer än coronan, det vill säga att det finns 2 fruktan, men att den ena är starkare. Och för att du ska kunna övervinna den fruktan så måste du, ja, men köra utan mask och köra Eller så är det faktiskt för att människor inte riktigt tror på att masken fungerar, utan det är bara en säkerhetsgrej som du drar på dig för att inte polisen ska stanna dig.
Ja.
För att det var så sjukt många människor som inte bar mask.
Eller drog ner dem, vilket är samma sak.
Ja, men precis. Alltså att man hade någonting, men sen drog man ner det. Eller...
För vissa hade totalt... Jag tog bort min mask. Jag bara, nej, här ska jag... Nu vill jag släppa loss. Jag tyckte det var en av de vackrare grejerna var inte bara musiken och förklädnaderna. De hade såna coola, du vet, helt rött kläd med en mask och massa, det ser ut som en djävul som dansar med musiken. Det är coolt. Men jag tyckte cyklisterna var den där lilla fina grejen.
Ja.
Det var flera tusentals cyklister som kom och satte sig i parkerna i cirklar, i ringar så här, som de skulle sitta vid elden. Alltså de fyllde parken och massa grupper som bara satt och snackade. Vilket är liksom motsatsen till vad pandemin har gjort. Att se två människor sitta bredvid varandra och samtala utan mask. Den bilden har varit totalt förbjuden. Och nu satt massa människor och bara pratade med varandra. Och jag tycker det där är, alltså det är liksom direkt länk till lösningen. Ja. Att människor bara sätter sig och pratar med varandra utan rädsla. Och det är just den akten som kommer... rädda världen i slutändan. Vi måste börja prata med varandra, inte bara via teknologin utan face to face. Så det var den där stora det var en av de där små juvelerna jag tog med mig.
Jag måste faktiskt också säga, utifrån det man har sett hittills och utifrån det jag upplevde igår, så är jag imponerad ändå över polisen.
Mm.
Att de gjorde sitt jobb som det skulle bli gjort igår. Mm. Nu kanske jag pratar utan att veta, det kanske såg fruktansvärt ut på andra håll istället, alltså,
säkert
andra ställen i Santiago, och det lär väl mynna ut nu vad det lider. Men som det verkade och som var imponerande var att manifestationerna lät hållas. För det kan man också kolla på den här länken, jag ska lägga ut den sen i det här avsnittet. Det kan man se på den här länken att människor står och festar till 9:15. Och sen så börjar polisljudet långt bort ifrån att alla blir förberedda, nu kommer polisen.
Mm.
Och de flesta personerna börjar springa och hela torget är typ tömt vid 10-tiden när polisen har tagit in det och tagit över det. Men så vitt man kunde se ändå utan våld.
Mm.
Utan det var som att okej, nu är vi klara här, nu kör vi en swipe, nu ska människorna hem och sova för nu är det liksom utegångsförbud. Tycka vad man vill om det, men det är så det är just nu. Och utifrån de reglerna som ändå existerar här och nu, så är jag typ glad. Och det har blivit en förändring
Igår. Alltså det, för mig är det dag per dag.
Jo.
Ibland vinner folket, ibland vinner polis. Och igår tyckte jag att det är en stor vinst för folket. Men också att polisen inte förlorade. De vann lite poäng där. Att de gjorde sitt jobb i alla fall, alltså som de gjorde innan pandemin. Vi fick manifestera. Och runt 10 där så började de borsta bort oss, som de kallade det. De kommer in, börjar skjuta lite vatten, kommer in med massa pikébussar och bilar och vattenkanoner, och folket förstår direkt, nu är festen över. Men det är väldigt annorlunda än att de försöker pressa folket att inte manifestera och skjuta folk. Och, alltså det är direkt, alltså förlösningen blir, vi kan ju inte liksom glömma bort att det finns flera tusentals grönklädda chilenare som har ett jobb. Och dåliga ledare, vad man vill, men liksom, de är också del av samhället. Så man måste på något vis försöka få fram en positiv dynamik de här grupperna emellan liksom.
Jo, men det är det där jag tror också. För det där har jag funderat mycket på, att det är lätt att bli väldigt kritisk gentemot polisen och att man bara ser det negativa. Och det är svårt att inte bara se det negativa när man är i ett sånt land som det är, som Chile är.
Speciellt med tiden.
Ja, men verkligen. Men det, faran tror jag framförallt är deras rättigheter är så stora.
Mm.
Men deras rätt till att neka en akt är obefintliga.
Mm.
Och det blir så farligt i ett system, och jag tror att vi har diskuterat det här innan, men jag kommer ihåg en gång när vi var på väg hem från boxningen och så gick vi efter, tänker att det är en stor väg, och sen på båda sidor av vägen så går det breda trottoarer på kanske 4 meter. Och jag och Mario gick på den högra trottoaren, och på andra sidan vägen var det jättemånga manifestanter, och sen så kom det en karavan av polismotorcyklar. Och då började ju alla manifestanter på andra sidan vägen kasta stenar mot polisen som körde på vägen. Men grejen var att de här poliserna åkte typ 2 meter från dig och mig.
Mm.
Så att det började vina stenar. Och jag tog ju skydd bakom dig. Och det gick bra och det var snabbt över. Men det som slog mig i den stunden, jag tänkte om de här poliserna var på väg till en kvinna som har skrikit min man håller på att mörda mig. Och sen så stannas poliserna. Och det är faran med att poliser blir hatade i ett land. Att man måste försöka hitta en balans. Och den som har en annan idé om vad polis ska göra och hur man ska, om man ska ha något annat för att vara rättsväsende, får jättegärna höra av sig. Men so far är det bästa vi har.
Well, jag tycker de kan göra om hela den organisationen, byta namn, byta direkt, byta ledarskap, byta alltihop. Jag tycker den här institutionen är förgiftad. Och tyvärr, it grows hate in your heart. För när det här började så försökte jag humanisera dem, försökte prata med dem mer än en gång. Och sen ser man hur de sköt människor, hur de körde på människor och de kunde göra det med ett smile. Och man bara insåg, jaha ja, ni, många av er är helt fucking galna. Och till slut så får man en mer krigarglöd i sig och bara, ja, man hatar dem till slut. Man vill inte se dem ens. Du minns hur det var?
Jag känner ju samma sak fortfarande.
Ja, när vi gick ut på gatan, jag ville typ inte ens se dem. Och jag ville inte att de skulle se mig. Jag ville inte ens erkänna deras existens. För allt de representerade var giftigt och negativt och hemskt. Och nej, alltså det hemskaste. Så det, jag tar en skit i om folk plundrar en affär. De här människorna, via regeringen så lemlästar de människor och sen bara smilar de liksom. Nej tack.
Nej, och jag håller med dig. Jag tycker också att vad man nu ska göra istället och hur man ska komma till en lösning på det här, det är ju en annan sak. Att ja, kanske starta en ny organisation under tiden man utbildar den organisationen, behåller man det gamla. Det skulle kunna vara en lösning, för att jag tror heller inte på människan så pass mycket att ett samhälle utan poliser alls. Det tror jag också är farligt.
Jo, vi får se vad som händer i framtiden. Jag tror framtiden kommer vara väldigt annorlunda än det vi har nu. Jag tror man ser hur Kina funkar. De har någon sorts superövervakning, att alla får poäng om de är goda medborgare. Och så är det mer på individen själv, för övervakningen är så pass stor. Och sen förhoppningsvis kanske det kommer med en filosofi som främjar det här. Jag menar, Sverige har ju ett väldigt positivt, jag vet inte om det håller på att ändras nu, men i Sverige, vi gillar ju polis. Polis, alltså, så egentligen du är lite kriminell eller in the hood, så brukar polis betyda en positiv sak. Du vill söka dig polisen, du, polisen kommer hjälpa dig. Här, polisen, man är rädd för polisen. De går runt som Robocop, så det är väldigt mycket eko från diktatur till tiden. Det är samma kroppsspråk, samma förklädnad, samma spegelglasögon så du kan inte se deras mänsklighet. Allt är bara, här kommer jag och jag kan få det att försvinna om jag så vill. Jag har den makten. Det är helt annan energi, you know. Så när folket står upp tillsammans och sjunger och vill förändring och ber om värdighet, för de har inget annat att göra. Det här är deras sista chans. De måste stå och skrika och säga, jag vill inte vara orolig för min morfar, jag vill inte vara orolig för min farsa, jag vill inte, vet, alla de här grejerna, för vet, alla de här orättvisorna som finns i det här samhället med hälsosystemet, utbildning och allt det här. Och att det kommer ett gäng gröna, och inte bara, de har valt de största chilenarna i hela landet. Jag vet inte var de hittat alla de här, men chilenarna är inte så stora människor. Men poliserna, de ser ut som svenskar. De är alla stora. Jag vet inte var de hittar dem. Alla största, det mest skräckinjagande. Jag såg en chilenare. Han ser inte ut som en chilenare. Han ser ut som han vore någon maori från Nya Zeeland eller någonting. Jag måste iväg. Jag vet inte hur många. Men stor.
De är ju korta och kralliga.
Ja, men här var ju typ, jag vet inte hur bred han var. Jag bara, god damn, vad fan, typ, han såg inte ut som var chilenare. Hans huvud var stort, hans axlar var stora, hans händer var stora. Jag bara, god damn.
Ingen du vill möta jiu-jitsu?
Nej, kan han jiu-jitsu så är han farlig som fan. så det är liksom så här, come on, man. Alltså, vare sig de vill eller ej så är de skräckinjagande. Så man, jag vet inte, man kanske får tänka på det också. Ni har monopol på våld och den, till och med den icke-verbala har ni ni har allt. Allt ni gör, jag skrämmer.
Jo, men och det är där faran blir. Alltså, det är det där jag tänker så himla mycket. För återigen, de har inget fackförbund. Att vara polis innebär att du har bra lön och lönen har bara ökat under den här tiden, under STID och social. Du har privilegier, du har reducerade priser på olika ställen, du har
pension.
Det som väldigt få chilenare annars kan drömma om i ett arbetsliv.
Ja.
Så man har gjort det väldigt attraktivt att bli polis. Och också som följd över att man har...
Allt det här tack vare militärdiktaturen.
Ja, på grund av tack vare vilken sida man står på då. Nej, men att det blir så farligt i ett system när man har det här, det bakbundenheten. Att om du inte lyder en order så förlorar du jobbet, du förlorar alla dina privilegier. Det är en ganska kort utbildning. Den innebär mycket trygghet, säkerhet och framtid. Det är ett väldigt hatat yrke idag. Men jag förstår varför människor vill bli poliser. Och jag är för att poliser ska ha högt betalt. Jag tycker att det är fruktansvärt i Sverige. Det är alldeles för låga löner för poliserna. Men det måste finnas någon medelzon. Det måste finnas någon snitt. Liksom, hur nu man ska värdesätta ett polisyrke är ju jäkligt svårt med tanke på vad de utsätter sig själva för. Men den här faran i bakbundenheten. De får inte neka en order. Det är väldigt hierarkiskt. Det är jättemycket privilegium. Och därför kan de ju bara sopa in människor på utbildningarna. Och jag tycker ju så synd om, för att ja, det finns galningar. Och det kanske är jäkligt många galningar. Men jag är helt övertygad om att väldigt många av de här poliserna inte alls är sugna på att stå där och vara där och skjuta vatten eller skjuta folk. Jag vet inte.
Alltså i början, vissa poliser jag pratar med, de har inte sovit på 3 dagar. De kan inte gå på toaletten, något. Alltså de var förstörda människor. Så du vet, när jag pratar med dem, ja, du kan ha indirekt data, men jag ser bara en utmattad person. Du vet, ska man säga.
Och just i sådana där lägen där det är väldigt viktigt att fatta snabba, rationella och bra beslut. Ingen bra kommer att vara trött, sliten och typ slagen.
Och eftersom det här landet är det landet där, så finns det ju så många videos när de tar koks innan de ska rycka in. Jag menar, det här är poliser. Och de kör koks för att göra sitt jobb.
Och de sa att det var vaselin, vad var det de sa?
Nej, de hittade på att det var någon mentolat, någon grej, typ som tigerbalsam, någonting de tar under näsan för att pigga till. Alla bara, ja.
Ja, ett vitt pulver, en liten, för att pigna till, sätter under näsan.
Och sen finns det inga kriminologer i här landet heller, så...
Det förbjöds väl?
Ja, business, alltså all utbildning här i business och allting som främjar långvariga, stadiga förändringar som vetenskapen har bevisat funkar, det går ju inte.
Nej, men och det är där också därför man måste dra igenom Aproevo. Det är därför man måste, jag börjar vara mer och mer övertygad om att till exempel skolväsendet måste vara gratis. Och det har jag ju alltid tyckt, jag har alltid uppskattat det väldigt mycket i Sverige. Och sen kan man ha kritik riktad mot det och det finns problem med det. Men det priset tycker jag är värt att betala, även om det är ett högt pris.
Mm.
För det ger människor åtminstone samma förutsättning. Eller det ger människor samma rätt. Och sen har man olika förutsättningar, men det ger i alla fall människor samma rättigheter till att kunna ta sig ur någonstans ur livet. Men det kan man inte här. Det kostar för mycket. Och bara en sån sak som att köpa ett pass här, det kostar typ 1000 spänn.
Allt är dyrare i de fattiga länderna.
Men det är ju helt galet. I Sverige kostar det 350. Jag förnyade mitt pass nu. 350 i Sverige. 1000 kronor här. Alltså 1000, det är alltså typ en femtedel av en normal lön i Chile.
Mm.
Så att resa, att ta sig ut ur det här, och det är där jag tror att det finns någonting, det finns något väldigt systematiskt i det där. Att man vill återigen, man vill hålla personerna precis under vattenytan, att de kan komma upp och sippa luften och sen så ligger de där och plaskar.
Mm.
Liksom, men de får inte komma högre.
Nej.
För då tjänar inte man pengar på dem. Och man får inte trycka ner dem för långt. För då blir det som i... Då får du påtryckningar runt om i världen. Och det får kila och se dåligt ut.
Och till slut har du en social revolt.
Ja, det också.
Mm.
Jo, men det var ju det som hände här. Och det är lite intressant nu. För att när man spelar in de här podcasterna så spelar vi in i avsnitt. Så att man kan bara spela in 30 minuter åt gången. Och nu så skedde det en sån liten 30-minutare. Och jag gick in på Instagram för att kolla efter reaktionerna från igår.
Mm.
Och en av reaktionerna jag hade fått var från en person vars föräldrar flyttade till Sverige. Flyttade, vet jag inte. Men där han skrev att jag liksom, han skickade någon video på när manifestanten och protestanten hade bränt ner den här poliskyrkan.
Mm.
Och att det var väldigt mycket svartmålade scener. Och det är det här som blir, det blir så jäkla konstigt att prata om det här. För jag kan ju inse nu att man låter ju som en revolutionär i svenskars öron när man pratar om det man ser. För att det har så jäkla lite med själva media att göra som det bara går. Mm. Och visst, nu kanske det var vatten, liksom, nu kanske det var strider runt om torget som vi inte såg. Och att poliserna, den beröm som jag gav till polisen kanske inte alls var befogad, utan att det är människor som har stått emot. Jag tror inte det. Utan jag tror att faktiskt poliserna, jag vill vara snäll och godtolka för en gångs skull. Och jag tror att de höll sig borta från torget igår. För att de visste att det här skulle hända. Men det blir så oerhört problematiskt när man börjar sprida den här informationen. Att ja, men jag kan förstå att Chile, att poliserna vill lappa till de här chilenarna. De är ju dumma i huvudet och de är ju... Alltså, ja. Det är korrekt. Det är de. Men varför är de dumma i huvudet? Alltså vi går ner återigen tillbaka i det här.
Mm.
Varför gör man de här plundringarna? Du behöver inte göra sådana plundringar om du har ett städat och ordnat liv. Och det finns det är något exempel som jag, pappa berättade för många år sedan om att man gjorde typ, ni får gärna källgranska mig på det här, men där historien löd i alla fall att man gjorde satsningar runt om i olika länder i världen för att höja den sociala standarden.
Mm.
Och det man kunde se att ja, men det var Japan och sen var det två andra länder som jag inte kommer ihåg vilka det var. Men man lyckades i alla fall höja den sociala statusen.
Mm.
Men i två av de här länderna så genererade det inte just något mindre våld eller mindre slagsmål eller mindre stölder. För då som den här artikeln löd att det låg så djupt i kulturen.
Mm.
Medan i Japan så försvann typ brottsligheten när du bara höjde standarden lite. Och det är där jag tänker att, som vi har snackat om tidigare, att de äldre generationerna av den här slugheten som många chilenare har, som vi har pratat om, den kommer behöva försvinna. För att även om systemet skulle ändras idag så tror inte jag att det hade gått från en dag till en annan att man ändrar hela sitt behavior som man har haft hela livet.
Mm.
Men med tiden, att ge dem ett drägligare liv och ge dem bättre förutsättningar och ja.
Framtida generationer, man måste typ avla bort vissa beteenden tyvärr. Men samtidigt, som du sa precis, att med tiden. Jag är ganska glatt överraskad över hur snabbt människorna i världen anpassar sig till vissa sanningar, liksom Me Too Movement, Black Lives Matter, Occupy Wall Street. Alla de här sakerna gjorde att man helt plötsligt bara började ifrågasätta saker och ting och sen till och med börja se och ändra sitt beteende liksom från en dag till en annan. Och det tar inte så lång tid egentligen. Helt plötsligt börjar män sluta trakassera kvinnor i samma mängd och sen ger det några år och sen har hela psykologin mellan könen, hur vi ska interagera med varandra, det har bara satts på huvudet och nu är vi på en bra, mycket bättre plats och det tog bara några år. Och jag tror man kan göra lika så med ekonomiska system, med, ja, och då, du vet, kanske en början man kan göra är att inte frukta ordet revolution.
Ja.
För att frukta någonting, bara för att frukta, jag tycker det är farligt. Alltså, jag tycker inte om hysteri där man inte tänker klart utan allting är bara förutfattat negativt. Och då menar jag med allt. Jag tror man måste först andas, assess, study och sen kanske du kan ta... bestämma det på någonting. Och jag känner, jag säger det väldigt självkritiskt, för jag har följt mitt liv med många starka koder. Och i den här tiden, det enda man kan göra är bara jag tror jag får börja se om saker och ting och kanske ändra mitt sätt att se på saker och ting och hur jag tänker och hur jag agerar. För tiden kommer motbevisa det. Det kvittar hur sant du tror det är. Men världen, historien, människorna, människans historia kommer visa dig saker som du aldrig någonsin skulle accepterat innan. kanske till och med bli vegetarian eller vegan när du var den största köttätaren i världen. Till exempel.
Ja, men verkligen. Men jag tänker på alltså att det är så svårt för människor att se hela bilden. Och det där ser man överallt. Det är i Sverige, i vart du än kommer, obundet av kultur. Och jag tänker lite grann på det här som du sa med MeToo. Att jag tror att det kommer finnas många som skaver i när vi säger att det har blivit bättre i Sverige. För det är väldigt många kvinnor som fortfarande upplever att det inte är bra i Sverige. Alltså, Sverige är en oas. Punkt. Alltså hur mycket som än händer i Sverige så är det fortfarande så oerhört mycket lägre än det gör i andra länder. Mm. Och inte bara Chile, utan att det blir en konstig, det blir en jättekonstig typ bonnighet i att prata om hur enorma våra könsproblem är i Sverige.
Mm.
Ja, det finns problem. Men de är fruktansvärt små.
Mm.
Bara det nu när jag var hemma en månad i Sverige. Inte, jag kunde gå ut på stan, jag kunde ha mina smycken på mig som vanligt. Jag kan ha mina vanliga kläder. Jag kan gå ut i fina, urringade, utmanande kläder om jag vill det. Inte en gång fick jag en... Eller att någon pratade med mig på gatan eller att någon försökte bjuda ut mig. Ingenting. Mm. Utan jag fick vara i min egna värld. Och det kan man tycka är tråkigt. Men det ger en åtminstone frihet att kunna kanske i större utsträckning välja själv om du vill ha det eller inte.
Mm.
Eller ja, alltså de gör ju inte det i Sverige alls. Och som sagt, ja, det kanske finns många som tycker att det är tråkigt. Men efter att ha varit i Chile i snart ett år nu. Och första gången, jag tillhör ju den kategorin som tyckte att det var tråkigt i Sverige.
Mm.
Jag kunde sakna det där och tycka att men fan, man är så kalla och stela här. Men första arbetsplatsen man passerar med 30 vuxna män. Och det blir tyst initialt när man går förbi. Och helt plötsligt börjar man bara höra en storm av visslingar och inviter som jag inte riktigt begriper vad de innebär. Mm. Det är inte kul.
Nej.
Och det där beteendet ändrades väldigt fort i Sverige.
Mm.
Jag kan nog garanterat säga att bara under vår föräldrageneration, att de upplevde det i större utsträckning på gatorna än vi har gjort.
Mm.
Att det går fort framåt. Och människor som tycker att vadå 50 år, det är inte fort. Jo, det är väldigt fort. Att ändra ett beteende, att ändra ens livsuppfattning, att ändra det i grunden, det tar lång tid. Och det har gått fort i Sverige.
Mm.
Och jag, ja, vad tänkte du säga?
Nej, jag bara tänkte det. Jag tror vi alla har ett ansvar att uppfostra oss själva och varandra. Alltså, bara för att du är vuxen så kan du fortfarande uppfostras till det bättre. Och jag känner som att nu med den här teknologin som finns, den här globala konversationen, att vi håller på att uppfostra varandra riktigt snabbt. Och det man är van vid är att sådana här förändringar ska ta tid. Det kommer ta tid politiskt, man måste föra fram en lag, de måste rösta fram det. Och det är massa sådana här saker när egentligen bara via teknologin och informationen som finns idag så kan vi alla bättra oss riktigt snabbt. Och kidsen förstår det här, de är på en helt annan, de lever i en helt annan värld. Och man måste bara kanske våga och tro när man har varit riktigt ateistisk och riktigt logisk. Eller våga drömma. Som ingen av oss vågar. Min morfar sa, jag tror jag sagt det förr, men jag frågade honom, vad är skillnaden med min generation och din? Vad ser du för stora skillnader? Han tänkte en sekund, och sen sa han, vi vågade drömma mycket mer. Vi ville förändra världen. Vi verkligen trodde på det. Och jag bara dog av avund. Jag bara, men vänta nu, tag. Jag vill drömma för en bättre värld. Och jag vill kämpa för en bättre värld. Och det kidsen verkar förstå det där. De bara nej. Om vi bara säger ifrån. Förr eller senare så kommer saker och ting hända. Och det känns som det är det som händer. Och jag tror det är lite det man måste hänga liksom sitt hopp på. Lita på människan. Att vi kan göra mirakel om vi bara tror på det.
Ja, fast att basen måste ju vara, och det här är också den här David Attenborough som du pratade om i förra avsnittet. Nu har jag också sett den, och det är en varm rekommendation för att den är väldigt, väldigt dyster. Men den slutar väldigt fint. Jag kommer inte säga hur den slutar, men jag kommer bara säga att det finns lösningar.
Mm.
Och det är ett väldigt ljust, och inte liksom i någon utopisk framtid, utan de teknologiska lösningarna finns redan. Men vi måste börja leva annorlunda för att våra jord ska klara, eller nej, för att mänskligheten ska klara sig.
Mm.
För att vi ska kunna överleva här på jorden så måste alla börja dra sitt strå i stacken. Och en av de sakerna är, vi måste reducera den extrema fattigdomen.
Mm.
För att generellt sett när personer får det mer högbetalt eller mer alltså välståndet ökar i länder så tenderar man att föda färre barn.
Mm.
Det är en av de grejerna som är jätteviktigt att ja, vi måste höja standarden runt om i världen. Det gör vi kanske inte genom massproduktion i Kina för jättelåga pengar som säljer sina grejer till något företag i Sverige och där konsumtionen bara fortsätter öka. Så det vill säga att människorna i fabrikerna får det inte bättre. Vi bara förbrukar och förbrukar och förbrukar.
Mm.
Jag har aldrig varit en miljöaktivist. Jag har aldrig pratat om miljöfrågor. Jag har ätit kött i hysteriska mängder i hela mitt liv. Och jag har jättedålig på att sopsortera även om det är världens enklaste grej i Sverige. Jag har varit en riktig miljöbandit på så många nivåer. Men till och med jag börjar liksom känna att fan, nu börjar det kanske vara dags att prata om de här sakerna.
Mm.
Och jag har till och med börjat överväga, nej men kanske kött på helgen.
Mm.
Att man måste börja göra det som någon fin valuta på något sätt. Att det blir så tydligt i den här dokumentären när han bara visar att ja, men så här mycket mark tar det upp att föda upp kodjur. Så här mycket mark tar det att föda upp grisar eller det ena med det tredje. Vi kan inte ha det så.
Nej.
Det funkar inte. Det funkar inte för jordklotet. Vi måste börja äta mer växtbaserat. I Holland hade de en fantastisk lösning med solgeneratorer som gav energi till växthus där man odlade liksom på typ löpande band i små fack alltså på höjd. Mm. Att vi behöver inte längre odla över markerna.
Mm.
Vi kan odla på ett annorlunda sätt tack vare teknologin. Och bara det är ju ett argument till att vi borde börja äta mer grönsaksbetonat. Betonat? Grönsaks... Vi behöver äta mer grönsaker.
Ja.
Vi stannar där. Vi behöver inte fina till det. Nej, men och att... Till och med jag har börjat... Det har börjat skava i mig nu. Av olika anledningar. Att jag har väl insett att jag kommer vilja ha barn någon gång. Att veta att man kommer föda in barn till en värld som inte nödvändigtvis är bättre än den man själv har kommit till.
Mm.
Det har man vetat länge. Men jag kan ju samtidigt känna så här, men ja, det är ju egoistiskt, men jag vill ha barn. Och det kanske är just mitt barn, vårt barn, ditt barn som gör de här förändringarna.
Mm.
Som blir civilingenjörer eller som, du vet, som gör de här räddningarna.
Och det hänger på oss också.
Det hänger på oss att vi måste börja ändra våra levnadssätt. Vi måste börja tänka annorlunda. Och framförallt det man enklast kan göra för egen del. Om man inte känner att man vill göra ett stort livsengagemang. Ät mindre kött.
Mm.
Och jag hatar att säga det här. Men det visar liksom bara forskning på forskning på forskning på forskning. Jag vet inte. Om någon har hört något motargument mot det här mottalande, så får ni jättegärna flika in med det. Och det jag menar med motargument är ju inte vad ska bönderna annars göra runt om i världen. Det får man lösa på annat sätt. Utan lösning mer, kan man ha en lika stor köttkonsumtion som vi har idag och att det fortfarande är hållbart.
Ja.
Det, om någon har någon information eller källa på det, skulle jag vara jättetacksam för att läsa det.
Men jag snackar med min kusin som är en duktig ingenjör. Kommersiell ingenjör. Men jag bara säger, det är er tid, ingenjörernas tid.
Mm.
Det utmaningen sitter på er. Nu ska ni se till att göra det ni pluggar till. Och hitta på lösningar på allt det här som kommer gynna oss alla. Inte bara gå in i systemet som det har varit. Och många grejer funkar som det funkade för typ 50 år sedan. Det är liksom så här, come on, vi kan göra så mycket bättre än det här. Vi måste börja dela de goda idéerna oss emellan. Solenergi till exempel. Bara Chile, om de skulle sätta solpaneler i norra Chile i öknen så skulle ha energi för Chile, Bolivia, Peru tillsammans. Men de gör inte det för att fossila bränslen och allt det här. Så de sa att Marocko, ett land som ingen av oss tänker som en superpotens, tror jag, av något slag, teknologiska innovationer. De sa att vi 2000 50 eller något sånt där, skulle de kunna exportera solenergi. Så bra går det för dem. Att de har, som Sverige med sin återvinning av skräp, att de måste importera skräp. Det är där det handlar om. Det är där människan är i förfronten. Det är där, that's what's going on.
Ja, men rädda djuren, rädda människan. För det är ju det där de också pratar om i, ja, men i den dokumentären. Att genom jordens, under jordens existens så har det funnits, den har kollapsat 6 gånger eller sånt där. Livet på jorden har kollapsat 6 gånger. Senaste gången det hände var med dinosaurierna. Och att det är inte omöjligt att vi är på väg till samma, ja. Eller det är ganska sannolikt till och med, enligt den här dokumentären.
It makes sense, jag menar vi är nere och skyvlar ner regnskog och grejer, vilda djur tar bort på grund av att vi vill ha vår palmolja till exempel, eller mer koskött, som ändå kommer slängas hälften av det, och ändå så dör vi av svält. Jag menar det blir bara så här, va? När ska vi börja göra saker rätt?
Ja, och det låter ju så himla utopiskt när man pratar om det här, men vad fan ska man göra då?
Kopiera alla länder som gjort smartare lösningar, som Holland, som Sverige, och sen finns det andra länder jag skulle vilja nämna, som Portugal eller Kuba med andra grejer. Som Chile till exempel är ett praktexempel i hur folket kan stå upp tillsammans och börja tro på någonting tillsammans, som alltid varit en dröm. Och det är så vi är så blandar nästan med spanska, men det trängs in så mycket att neka den här möjligheten. Att när den sociala revolten dök upp, jag kunde inte tro mina ögon. Det var tagen av mina mest utopiska tankar. Fattiga, rika, alla möjliga människor tillsammans, för rättvisa tillsammans. Man blir bara såhär, nej men det går ju inte. Det där är ju för filmerna, eller för typ, jag vet inte. Det är hand i hand med franska revolutionen och sånt där som man bara läser om. Sen blir det väldigt våldsamt, som alla. Det kan bli stökigt. Men i slutändan så var det folket som stod upp för en annan, för en bättre framtid. Samma sak hände här. Jag blev såhär, wow, fan, nu är allting möjligt. Nu kan vi bara go all in. För nu tror jag på fairy tales.
Ja, men det där tror jag också är så viktigt att nämna när man pratar om att det är så svårt att förstå. När du sa det här till mig för ett år sedan, att shit, det här har hänt, och ni var jättelyckliga och ni var så tacksamma och glada. Jag fattade ingenting. Ni slår sönder allt. Hur kan det vara glädjande? Men man förstår kraften i folket. Och vi var på en manifestation i fredags också. Tillsammans med en vän här som jag lärt känna, Anna. Och tog med henne in dit för första gången. Och hennes reaktion var när vi kom in dit på torget, men var är allt våld? Det var hennes första fråga. Och så klappade jag henne på armen och sa, ja, det kan man fråga sig. Hon bara, men på riktigt, var är allt våld? Det man ser på tv, var är det någonstans? Nej, men det är inte här.
Nej.
Och hon bara, men varför skjuter de då in tårgas? Ja, det kan man också fråga sig, varför de gör.
Mm.
Och sen stod vi där tillsammans och hon var ju helt tagen av den här situationen, och hon fick ju typ samma upplevelse som mig och bara, men varför försöker man tysta det här? Det här är så kraftigt, det här är så mäktigt. Det står flera tusentals människor tillsammans och bara, vi vill ha förändring. Och det här är också en sån här grej som jag fick någon kommentar om med maskerna under corona nu, som vi pratade om innan. Att grejen är att jag tror att människor skiter i coronan just nu för att det de vill åt är större. Och det är svårt att se när man sitter i ett land som Sverige eller någon annan länder där liksom majoriteten ändå har klarat sig förhållandevis bra. Att det är svårt att se, men gud, och så kommer de, nu kommer ju smittspridningen att öka och nu kommer ju alltihopa. Ja, men alternativet är att systemet fortsätter som det gör och det kommer ta död på ännu fler människor. Och på sikt, jag är så lite utilitaristiskt nästan. Ja, men det är väl lite pest eller kolera. Om man nu liksom, ja, covid har visat sig vara väldigt farligt för personer i, beroende på land, men i Chile är det väl över 50 är det farligt. I Sverige är det runt typ 70 det är farligt, beroende på levnadsstandard och levnadsförhållanden och alla de här sakerna. Men det som händer här och nu är det här systemet, det tillåter alla människor att dö. Oavsett om du är gammal eller ung, det är klart att vi ska tänka på de gamla, men just nu har vi ett system som, där vi bara anpassar oss efter 0,5% av jordens befolkning. Och där vi låter resten lida.
Mm.
Och för mig är det där ett problem. Och man kan ofta, många har ju kallat att det är odemokratiskt att låta de gamla människorna dö. Att det är odemokratiskt att, och jag bara, men det beror på hur man ser på världen.
Mm.
Ja, jag har jättemånga i riskgrupp i min familj också. Jag tycker att det är skithemskt. Men ska man nu se till det större hela, att man ska se världen som en plats där vi alla ska leva, där vi alla ska må bra, då kan vi inte ha den här politiken som vi bedriver idag med coronan.
Mm.
För att det här tar död på människor.
Mm.
Det är ju liksom i Tanzania hade ju presidenten nu beslutat sig för att nej, corona finns inte längre, och det finns inte längre tack vare alla böner. Och man kan ju liksom garva åt det, vilket jag också gör och gjorde. Men sjukt nog har det visat sig gå bättre för landet.
Såklart.
För att helt plötsligt under corona så ökade de sexuella övergreppen. Svälten ökade, fattigdomen ökade, arbetslösheten ökade till hysteriska siffror. Mm. Där sannolikt presidenten då bara inser, via Guds hjälp eller vad man nu vill kalla det,
ja,
inser, det här är inte bra för vårt land. Mm. Nu låtsas vi att det här inte längre finns.
Ja.
Och sen nu så ger han ju praise the Lord moments till människor som inte bär mask. Och det kan man väl tycka vad man vill om. Men så fungerar så många länder runt om i världen.
Mm.
Att du kan inte se det utifrån ditt bara chilenska perspektiv eller bara ditt svenska perspektiv, om du är i övre medelklass i Chile eller om du är i vilken klass som helst i Sverige.
Mm.
För att i Sverige hade vi råd och möjlighet att skydda våra äldre. Det gjorde vi inte, för vi hade en jävligt klantig åldervårdspolitik.
Mm.
Men i systemet i stort, vi måste se vilka, i vilket system kommer minst människor dö.
Mm.
Om det nu är önskan. För ibland börjar jag fundera på att nej, det kanske är resten av, det kanske är politiker som bara, vi måste ha färre människor på jorden. Vi låter det här löpa ihop och sen så rensar vi bort den hel.
Det, och sen har det varit så mycket desinformation att det enda jag har sett under hela den här pandemin är bara massa förvirring. Ingen vet någonting egentligen. Men man ska vara jävligt rädd. Och jag ser inte det som bra ingredienser till en välfungerande människa. Jag tror människan har verkligen offrat sitt välbefinnande psykologiskt. I Sverige, som tur är, enda landet rebelliskt bara står emot. Men liksom vardaglig bara, nej, men, ja, kanske. Liksom så här, de bara körde sin grej. Och rest, alltså folket här blev galna. Vi alla blev lite galna här. Alltså, snacka galet. Jag snackar om att ingenstans kan man börja skrika högljutt. Ingenstans så börjar man bråka. Man känner hjärtat bulta. Alltså du är inte ditt sinnes, hur säger man?
Sinnesfulla bruk
alls. Din rationalitet, hur du tänker, allt. Du har offrat en stor del av dig själv. Och du glömmer vem du är. Och vi glömmer vilka vi var. Rent historiskt. Och sen låter du det där gå flera månader om. Med olika informationer hela tiden. Vaccin, inte vaccin. Testa dig, testa inte dig. Mask, inte mask.
Och funkar tester, funkar de inte.
I ingen stund här har folk snackat om ta hand om dig, liksom ät ordentligt, ta lite sol. Allt har bara varit förvirring och rädsla. Och det är deras vapen. Med rädslan så kan man kontrollera alla människorna. Det är dags att bli modiga. Det är dags att bli naiva. Det är dags att drömma. Det är de här orden. Det är dags att revolutionera. Det är dags att göra alla grejer som vi absolut inte ska kunna få göra.
Ja, och jag försöker bara på något vänster översätta det här. Att det är liksom så okloka idéer just nu som far omkring. Och jag vet, som stod i tidningen här om dagen, den nya pandemin, obesity.
Ja. Yeah.
Alltså att, och det är ju en liten käftsmäll till coronan också. Står ju lite mellan raderna här.
Mm.
Men människor här, i och med att man inte har fått gått ut, människor har inte vana av att träna, vet inte hur man gör. Det finns bara skräpmat tillgängligt. Du får gå och handla mat 2 gånger i veckan. Och vilket innebär att du med största sannolikhet kommer att köpa skitmat resten av tiden. Så människor har ju gått upp något vansinnigt mycket i vikt.
Ja.
Suttit inne, rädda, må dåligt. Det är farligt för hälsan. Det är sjukt farligt för hälsan. Det vet man.
Och du vill bara se folk i ögonen när de pratar om allt det här med den där rädslan i ögonen. Du vet att de kan inte riktigt backa upp det de säger. Det är bara en repeat av rädsla och vad de har hört. Och jag kommer alltid lita på mitt kriterium än någon som har de där vidöppna, spärrade ögonen och darrig och vet inte riktigt vad de ska göra. Om de ska spraya dig i händerna, fötterna, skorna, om du får ens gå nära dem eller ej. Alltså i hela det stadiet man bara, faktiskt, jag mår bättre än vad du någonsin kommer må tills du släpper det här.
Ja, usch, jag sitter fortfarande inne i tankarna med den här manifestationen igår, att jag tycker att det är så jäkla tråkigt att det börjar, alltså den här informationen som sprids, att jag känner att jag har verkligen ett åtagande i att få människor att fatta att det inte såg ut som det gjorde, som det gör i media. Jag känner att jag vill bara dela alla former av bilder och videos och så, att det gör mig så ledsen att nu börjar människor, alltså de här stora kritikerna, att nu som på den här videon man ser att jo, som det verkar så är det ju manifestanter som har bränt ner kyrkan och sitter inne med sina flaggor och det är makabra scener, det är hemska scener. Men galningar finns det överallt och det är det här man verkar tappa hela tiden. Ja, men det där är ju en jävla galen organisation. Nej, det är inte en galen organisation av en, om en av 100 beter sig knäppt. Då är det en galen person, det är inte en galen organisation.
Nej, jag tycker det är roligt, för de bara, who benefits? Vem gynnas av det här? Ja, i och med att du frågasätter det så jäkla mycket, så vet jag så sidan kommer gynnas av det här. Men det är för att du har tagit den där ställningen. Istället kan du bara skydda den här rörelsen. Jag tror att, du vet, vi skulle få, vi fick äntligen vårt val. Vi skulle egentligen ha valt den nya konstitutionen i typ april. Men pandemin kom och de sköt upp det. Och nu äntligen är det dags att rösta och det här är vårt trumfkort. Och det är vi redan börjat dela meddelanden på chatt att nu måste ta med din egen mask, för du har en för skruttig mask så får du inte rösta. Du måste ha din egen blå penna, det måste vara blå penna. Du får inte ha något politiskt på dig, för om du visar vad du ska rösta innan du röstar så kommer du inte få rösta. Jag vet inte om det här är sant, men det är det här saken de säger så att de absolut inte kan säga någonting till oss. Nu ska vi se till att vi röstar strategiskt, organiserat. Så att de absolut inte kan discredit folkets vädjan.
Och det där är ju också en sån här grej som Vivian pratade om i podcastavsnittet när jag hade henne med. Att det man gör på i fängelserna. När man kommer med de här matlådorna till sina söner. För det är generellt sett söner som sitter inne. Att nej, men den här tandkrämen får du inte ta in. Du måste gå och köpa den här tandkrämen. Och tills dess så får du inte lämna din mat. Nej, då tvingar de iväg personen att köpa en annan tandkräm, den dyraste sorten. Och sen när de kommer tillbaka och ska fylla i pappret och så skriver de en bokstav fel, då river de sönder pappret åt dig. Och så får du börja om. Och sen när du har skrivit klart det, nej, men då har de med fel penna. Och så river de sönder det. De gör det så svårt det överhuvudtaget bara är möjligt att genomföra förändringar, att hjälpa liksom den här organisationen. Och säga vad man vill, men det låter så himla traumatiskt när man säger ja, men follow the money, eller att det är pengarna som styr. Men med även vilket rationellt logiskt argument du vill. Ja, men personer som har mycket pengar kan således köpa mycket makt. Säg att du är en oljeshejk och bestämmer dig för nej, jag vill köpa upp hela Borneos regnskog. Allting har ett pris. Ja, men om det inte hade varit naturreservat. Eller ja, du kanske har lite, slänger pengar lite mellan fickor. Och plötsligt så har du hela Borneos regnskog som du bara tänker skövla och göra till nöjespark. Att den makten har du över jordklotet om du har så pass mycket pengar. Och det här är bara ett exempel. Med alla miljardärer det finns runt om i världen, där finns det enorm makt. Och inte bara rikedom utan stora företag. Att det är inte en kommunistisk kapitalist liksom hatar tanke. Det är jäkligt logiskt. Och det är ju där problemet liksom, ja, jag vet inte. Jag kan bara känna ibland att man sitter och tittar på, jag vet inte. Jag tänker bara på att det är så svårt att förklara hur verkligheten ser ut här. Att man kommer försöka försvåra för alla människor att rösta igenom. Man kommer försöka försvåra alla processer dit vi ska nu till Tien, där du har din, där du ska rösta. Där har de ju också lockdown fortfarande på helgerna. Att det ska bli spännande att se hur de har löst den, liksom, den problematiken. Och de försöker hela tiden försvåra alla processer så mycket det bara går för att det ska bli förändring. I alla minsta möjliga sekvenser försöker man försvåra det här. Och sannolikt för att det finns enorma intressen, enorma ekonomiska intressen att behålla det här landet precis som det är.
Ja. Ja, det enda de kan kritisera den här sidan är just det här våldet och kanske kriminalitet, hög kriminalitet. Men ja, utan kriminologer och bara en militärpolis, det kommer aldrig lösa det i långa, långa loppet. All vetenskap visar att det inte är effektivt alls.
Ja, effektivt kan det nog vara, men det allmänna välmåendet i landet har jag väldigt svårt ska se är högt i ett sånt land.
Det enda som funkar riktigt ordentligt när det gäller kriminalitet är långvariga, stadiga sociala input. Alltså man satsar på sin befolkning för att om 10-15 år så har vi en bättring. Att fylla på så gatorna med massa poliser överallt. Nu. Och sen har du 1984, du har en kontrollstat. Ingen vill ha det. Och det du beskriver, det är liksom, det låter som en diktatur, gör det inte? För konstitutionen vi har var skriven under en väldigt blodig diktatur. Och så länge den är kvar så kommer deras modus operandi ha, alltså det ekar ju från den tiden. Och det enda sättet att Chile kan gå framåt, det är med en ny konstitution. Och då tänker jag liksom, då kan man äntligen förhoppningsvis begrava stridsyxan och bara liksom låt oss gå vidare. Men de, som du säger, de slåss för varenda millimeter. Och man ser folket göra otroliga saker. Sjunga videos, de samlas 2 miljoner på torget. Man tror att det ska betyda någonting. Och ändå så 2 dagar därpå så ser man hur de kämpar för samma millimeter igenom. Vad fan alltså. Så ni är typ bara, ni skiter fullständigt i. När pandemin bröt upp och torget var tomt så kom ju Piñera och tog en selfie vid torget och posar där det står fuck Piñera och han bara jag är den här personen, jag är president i landet, hela folket hatar mig och ändå kan jag ställa mig här och ta en selfie
med ett pistecken
för jag är liksom the shit. Och man blir bara så här, dude, really? Alltså, vad mer måste hända egentligen? Vad har vi vår standard? Hur mycket misär är vi villiga att tillåta i världen?
Det är faktiskt en riktigt, det är en bra fråga. Vad ska man göra istället? Istället för revolution?
Ja, men en revolution är den igång.
Jo, men alltså om vi säger att det inte hade ägt rum. Vi säger att ingen av de här våldsamheterna, ingenting av det här har ägt rum. Finns det någon lösning?
Ja, teknologin. För det är den som revolutionerar allting. Det är som, jag tror det är den fjärde industriella revolutionen. Den här teknologin som kommer nu. Och det förändrar allt och allting. Det är som när ångmaskinen kom. Helt plötsligt förändrades. Och industrialiseringen helt plötsligt förändrades hela samhället. Och det händer någonting liknande nu. Och till stor del också i vårt samvete. Och hur vi tänker och ser på saker och ting. Och de här dokumentärerna vi snackar om. The Social Dilemma. Som vi kollar på nu. Som handlar just om det här. Teknologin som har totalt tagit över våra liv. Och kontrollerar på sätt som vi antagligen inte ens vågar ens föreställa oss. Men vi är helt inne i det. De lyssnar på varenda ord vi säger. Men vi får feedback också. Så man lär sig använda det här som ett verktyg. Ja, då har du en bättre värld, tror jag. En revolutionerad värld där folk pratar med varandra och försöker kämpa för en bättre värld. För djurriket, för alla kvinnor i världen, för människan generellt. För fattigdomen, alla barn i världen. Ja, David Attenborough, A Life on the Planet och The Social Dilemma. Det är typ läxan. Men de två ska man se om man vill ha en liten bättre grepp om vad världen är idag. Se de två back to back. så har man bättre hum och så kan man sluta prata om saker som påminner om kalla kriget eller krig för övrigt. Jag tycker inte krig borde... Sorry. Ja, så. Kör du.
Nej, jag hör dig och jag håller med dig. Och jag blir så... Oj. Nej, men det jag var lite inne på är det jag funderar på. Vad skulle lösningen ha varit istället? Om man nu ska tänka fredligt, du säger teknologi. Ja, men hur skulle teknologin kunna ändra konstitutionen i Chile? Vad, om inte den här revolutionen hade ägt rum?
Mm-hmm.
Vad, för det finns ju så mycket kritik gentemot det här. De har slagit sönder stan och de har plundrat och de har förstört och de bryr sig inte om coronan och de människor har dött och jag förstår polisen. Det finns väldigt mycket kritik. Men det jag har funderat länge på är, vad skulle alternativet vara?
Utbildning.
Mm.
Uppfostran.
Och hur ska du komma till utbildning och uppfostran om du inte har råd att gå i skolan?
För om alla tittar på sina skärmar och på skärmarna så delar de massa information om goda idéer om hur man ska föra sig i världen.
Men det förändrar inte politiken.
Det förändrar folket, folket för politiken. Och det är det också den här teknologin gör. Vi, folket, får bra mycket mer makt än vad vi hade innan. Vi behöver,
Jo, men egentligen dit jag vill komma är väl kanske så här att det är svårt att inte försvara den här estallido social. Att med alla argument du än kommer med som säger att man borde få fler människor att rösta. Jo, men om de har röstat i 30 år och ingenting har hänt. Om politikerna är korrumperade eller de är korrupta. Vad skulle du ha gjort istället? Vad skulle Kiel ha gjort istället? Istället för att ställa sig upp, istället för att...
Well, de fortsätter via teknologin. Man gör exakt samma jobb som man går ut på manifesteringen, men vi gör det via teknologin. Vi delar information. Och inom ett år så har en helt annan folk som tänker på saker och ting helt annorlunda.
Jo, men det var ju för att revolutionen behövdes.
Yes, men i slutändan, alltså yes, det är historiskt, men i slutändan är det mer en symbolisk akt. Det är en symbolisk akt som väcker folket. Och när de är vakna så kommer de börja hitta en helt annan typ av information och de kommer att leva sina liv i en helt annan riktning. Samma sak som David Attenborough-dokumentären. När man sett den dokumentären, det första man ifrågasätter sig själv är: borde jag ändra min livsstil? Borde jag äta mindre kött? Borde jag tänka på de här sakerna? Hade det inte varit för den här informationen som kom via Netflix, via teknologin, så hade vi inte tänkt på det lika så koncist, lika producerat, lika bra. Och allting funkar tillsammans. Kamerorna idag till exempel, det är så utsökt filmat att du kan inte motstå. Det blir så attraktivt att du börjar se naturen med helt andra ögon. Bara, vad fan håller vi på med? Håller vi på att ta koll på de här djuren? Det är ju fantastiskt. Men för kanske 5 år sedan så hade du inte brytt dig. Du hade tänkt, jag går på zoo.
Jo, nej, men alltså egentligen det jag tror att jag vill komma åt är alla människor som kritiserar revolution som medel till förändring. Jag vill veta, vad hade alternativet varit? Du säger teknologi. Jo, men teknologi hade inte fått den här genomslagskraften för teknologin har vi haft i 15 år. Att hur mycket vi än har delat och försökt, vi säger, jag är inte chilenare, men hur mycket än chilenarna har försökt förändra det här på en demokratisk väg, det vill säga genom att gå och rösta, genom att försöka få förändringar, genom att få fler att gå och rösta. Och där har man också försvårat alla röstningsprocesser år efter år efter år på ett eller annat sätt. Men det är fel penna, det är fel papper, det är fel plats. Du har inte med dig ditt... Ja, legitimation är ju skitviktigt i och för sig. Nej, legitimation behåller vi. Den är viktig att den är med. Men alltså, man försöker försvåra det till allra största möjliga grad hela tiden. Och där blir problemet, för att jag har ju försökt hitta en liksom fredlig start på det här, en fredlig lösning. Om vi säger att ett annat land runt om i Latinamerika håller på att gå samma väg till mötes, finns det en annan lösning?
En mer direkt demokrati via teknologin, som man kan till exempel rösta hemifrån. Då hoppar du över alla de här grejerna.
Ja, då behöver vi ju ett jäkla säkerhets... Och det är då en lösning, visst. Men
jag tycker antagligen är det säkrare än det systemet vi har nu. Skulle jag vilja tro, de kan säkert hassla det systemet också. Men det gör de ju redan. De snackar om riggade val och så vidare. Så jag tror man alla bara skulle rösta med sitt personnummer. Och vi har alla människor räknade. Levande och döda. Och de som, ja, då har du de räknade.
Jo, nej, men alltså, för det som sagt, det jag är inne på är att det här behövde hända. Hur mycket kritik man än riktar mot det som har hänt här i Chile med estallido social, med alla pengar det har kostat, med den krisen har försatt det här landet i. Det här krisen har pågått sedan 73. Och långt innan dess också. Allende gjorde väl ett försök till att förstatliga vissa av de här råvarorna, eller exportvarorna från Chile, med litium, med gruvindustrin, med fiskindustrin, med havet. Han försökte förstatliga det. många som var emot det. Där är också ideologisk fråga. Det är inget som är rätt och inget som är fel. Personligen så tycker jag att det landet där du befinner dig, som är ditt hemland, det landet ska du också få ta del av. Det vill säga att de har 400 mil kustremsa, det måste få bli använt av folket på ett eller annat sätt. Det kanske finns en organisation som äger den, men att alla de pengarna går mer eller mindre in i statskassa och att det fördelas ut över folket. Eller att staten äger det och att du får betala en liten andel för att gå ut och fiska, för hur mycket du ska fiska. Det finns jättemånga lösningar. Det är min personliga åsikt. Jag tycker inte att det ska finnas privatägda naturresurser runt om i världen.
Nej.
Kanske är det inte helt genomtänkt tanke, men det är den spontana inställningen jag har nu. Och det kanske är så att det genererar bättre och fler arbetsmöjligheter och ett gynnsammare vet inte vad, genom privatägda företag eller privatägda naturförbrukande företag. Men jag vet inte, det är min spontana att jag tycker att landets folk, alltså landets resurser ska gå tillbaka till landets folk.
Det är en, och sen måste ju resurserna gå runt. Vi måste ju ha en ekonomi som baseras på resurserna, inte bara på vinst. För det går ju inte i slutändan. Och jag tror hela det här maskineriet har funkat för att komma till den här punkten. Och nu har vi så pass avancerat samhälle att vi kan börja göra en riktig trickle-down-effekt. Som kapitalisterna alltid har hänvisat till. Och okej, bevisa er tes. Visa nu, nu har ni kommit så pass långt fram. Låt oss höja standarden och börja leva på ett bra mycket bättre och smartare sätt, mer intelligent sätt i samband med djuren och djurriket. Och till slut finns det massa teknologiska lösningar som det blir en win-win. Vi är absolut alla vinner. Det behöver inte vara en magnat eller monopol. Eller, det behövs inte. Det behövs inte längre.
Monopol tror jag ju för sig kan vara bra. Ett statligt monopol till exempel.
Eller? Vad sägs med ett världsligt monopol?
Ja, men det blir ju svårt om du kollar på till exempel Systembolaget.
Well, ja, kanske vi borde öppna upp det där lite grann. Och jag tycker om Systembolaget. Men jag tror vår connection till alla berusningsmedel är lite off. Jag tror vi alla borde se om hur vi ser på berusningsmedel.
Ja, men och sen tänker jag också, när jag hörde en podcast, och det här var ganska intressant, när de pratade om varför Sverige har så extremt hög skatt på till exempel alkohol och tobak.
Mm.
I och med att vi har ett välfärdssystem som bygger på att alla betalar varandras sjukhusräkningar, mer eller mindre, så är det ett oansvarigt samhälle att låta människor få göra exakt som de vill när det kommer till exempel rökning. Det ska åtminstone kosta dig jäkligt mycket pengar att röka, för att när du hamnar på sjukvården, att om vi bara släpper det där fritt och man låter människorna bestämma själv, så kommer eventuella samhällskostnader bli för stor för att det ska räcka till för välfärdssystemet.
Mm.
Att därför har vi en reglering, alltså Sverige har en väldigt stark stat som följde över att, ja, men, jag kommer inte ihåg vilket årtionde det var, men man gjorde det olagligt att inte ha motorcykelhjälm.
Mm.
Utan åker du motorcykel så måste du ha det enligt lag, annars får du böter.
Mm.
Och det var jättemånga motorcykelknuttar som tyckte att det här förstörde ju hela friheten med att åka motorcykel och det ena med det tredje. Men dödsfallen i motorcykelskador liksom reducerades till typ obefintlighet i relation till tidigare.
Mm.
Och EA, färre personer dör, färre personer behöver vård, mindre kostnader för samhället. Det var en liten justering som lagstadgades.
Samma sak säkerhetsbälten. Och de kämpar ju typ 10 år med det.
Säkerhetsbälten, samma sak. Och sen kan man diskutera det här, var människors rättighet inför sitt eget liv. Det vill säga att om en person vill dricka alkohol dygnet runt, ska inte hen få göra det. Om en person vill ta droger livet ut, ska inte hen få göra det.
Mm.
Och det är också en sån här ideologisk fråga, vad är frihet?
Mm.
Och
vad nu kommer vi in på det goda här.
Ja, men vad har vi för ansvar gentemot vår omgivning kontra oss själva?
Mm.
Att om jag väljer att förstöra mitt liv här i Chile, så bekostar det bara mig själv.
Right.
Min familj, alla sådana sociala grejer. Men ekonomiskt så bekostar det bara mig själv.
Och fysiskt.
Jo, men det är min egen kostnad.
Ja, ja.
Jag förstör min fysik. Jag får inte ihop några pengar. Jag kan inte äta. Jag förstör mitt eget liv.
Ja.
Men i Sverige, om jag skulle bestämma mig för jag tänker bli narkoman, jag ska inte lyfta ett jäkla finger. Ja, men då hamnar jag på något hem initialt.
Mm.
Därför jag är en fara för mig själv och min omgivning. Och det kostar enorma summor pengar. Och sen kommer jag hamna i kriminella situationer som resulterar i att jag kommer åka in i fängelset. För jag behöver få tag i mina droger. Det blir bara grej på grej på grej som kostar sjukt mycket pengar för samhället.
Ja.
Och där är ju bakslaget när det kommer till alltså, liberalt förhållningssätt till droger eller till alkohol eller till, för har man det systemet som vi har så behöver man vissa regleringar.
Mm.
Och sen kan man vara kritisk till det systemet som finns i Sverige utifrån en frihetsaspekt av människan. Hänger du med?
Jag hänger med. Men där igen tror jag utbildning är the key. Jag tror ungdomarna som kommer nu har bra mycket lättare till just den rätta informationen. Det filtras ju fram så du får bokstavligt talat, det varje gång du tar din mobil kommer du få information som du behöver just då. Algoritmerna idag är så avancerade. Det är som att ha ett samtal med Gud, kind of. Och i det så tror jag, jag hoppas i framtiden, det här lärde jag mig på högskolan. Jag hoppas i framtiden att den vetenskapliga metoden blir praxis redan i mellanstadiet. Att vi alla har en hum om hur vi kan mäta information och vad som är mer rimligt än något annat. För det känns som att utan den metoden så har du en stor glugga, liksom en öppning för galenskap och craziness. Och ja, har du en grepp om den vetenskapliga metoden så har du åtminstone en rot ner i någonting vi kan mäta och basera, och som vi måste tacka för allt vi har till att börja med. Jag menar allt vi har, all vår livsstandard, att vi kan andas ett till andetag. Alla de här sakerna, tacka livet för den vetenskapliga metoden och teknologin. Det är det som har fört människan framåt och alltid. Och om du kollar på ett litet barn, de bara går runt och experimenterar med allting. Det är så människan funkar. Så att förstå det där lika starkt som ja, varför himlen är blå eller varför havet är salt. Om du förstår vad jag menar. Det är väldigt viktigt att förstå varför någonting kan vara mer korrekt än något annat. Och inte bara tro på blint av någonting man hört eller någonting man tyckt. Och alltså, det beror på vilken dag du har. Har du haft en dålig dag så kommer du tycka en sak. Har du haft en bra dag kommer du tycka en annan sak.
Jag vill ju till och med sträcka mig så långt att det är var människas plikt att leta sig till information som man inte vill ha. För kollar man till exempel på alla de här social dilemma.
Mm.
När de pratar om hur datorerna och algoritmerna anpassar allting till dig och ditt.
Mm.
Bara en sån liten grej. Jag skulle låna Gabis telefon häromdagen. För jag frågade vad Castagna de Cajun var för någonting.
Mm.
Och då trodde jag att det var paranötter.
Right.
Och så skulle jag skriva in det på hennes Google. Paranötter. Det var ju inga resultat funna. Stod det på spanska. För att den telefonen är anpassad efter ett spansktalande person.
Mm.
Det vill säga att Google visar inte ens paranötter. Och så googlar jag på min egen.
Ja.
Och då kommer paranötter upp. Det vill säga att all information som vi får till oss genom vår telefon. Varenda sponsor, varenda reklam. Varenda grej som står i sidan på dina rutor. Har med största sannolikhet någonting att göra med det du har sökt. Det du har pratat om. Det du har letat efter. Det du vill ha.
Mm.
För att du ska effektivisera hela den här köpgrejen så mycket som möjligt.
Mm.
Och av den anledningen, och det är om man vet hur profilering fungerar, så vet man också att genom väldigt små fragment, att du kan bara... Jag hörde, det var någon som berättade om när det kom till... jag kommer inte alls ihåg kontexten av det här. Men kontentan var att de sa till en kille, du får välja vilken fotbollsspelare du vill på den här planen. Och du behöver inte säga det till oss, men om vi väljer rätt person på den här planen, så betalar du oss 10 000 kronor, säger vi. Och så valde han en person, och de sa att det var nummer 13, va?
Ja.
Och han blev helt så här, fast det kunde vara möjligt. Men då hade de under hela dagen, undermedvetet, visat honom siffran 13.
Ja. Ja.
På ett eller annat sätt, de hade gått på... Ricardo Lyon 13, de hade varit och ätit kaffe och druckit kaffe på... den andra gatan 13. Och bara matat hans utanför hans medvetenhet.
Mm.
Och därför blev det rimligt att välja nummer 13.
Ja.
Och på grund av det där så har du typ en plikt gentemot dig själv och din omvärld att söka dig till motsatta informationen.
Mm.
Om jag är liberalist i mitt förhållningssätt, om jag röstar på Liberalerna, då ska jag fasen gå in och läsa på Vänsterpartiet, jag ska gå in och läsa på Folkpartiet, eller ja, vad heter det, Centerpartiet, jag ska gå in och läsa på SD. Jag följer ju nu i Chile saker vår på den här på Instagram, så följer jag ju Sverigedemokraterna, jag följer alla politiska partier.
Mm.
Och det sjuka är att varje gång jag ser den dyka upp så får jag lite så här, oh, gud vad det är jobbigt att följa det här. För att jag vill inte att andra ska se att jag följer Sverigedemokraterna. Och det var insåg jag också, shit vilken social påtryckning det här ändå är.
Ja.
Och jag följer dem för att ett, de är ett stort parti i Sverige. Utifrån det jag vill få fram just nu. Mm. Jag vill att människor i Sverige ska börja lyfta frågor om Chile.
Mm.
I det samarbetet som jag har med Vivian via podcasten. Men också via hennes Göteborg Solidaritet med Chile. Få opiniera till rättsdomstolen i Haag. Ja, men det är ett av projekten som pågår just nu. Och då behöver du politikers makt. Jättebra, jag följer Sverigedemokraterna, jag följer alla partier. Men likförbannat så sitter jag så här, åh vad det jobbigt att följa mig. Åh, för att jag skäms.
Ja.
Och det är så hemskt att man har de påtryckningarna på sig, för det är farligt.
Mm, det...
Om man inte vet, om man inte kommer in under ytan, det vill säga man bara ser det som andra människor med andra politiska åskådningar ständigt skriver om ett parti eller en ideologi, så kommer du aldrig få en nyanserad bild.
Nej. Och du kommer aldrig få dina idéer, om du tror på dem, så ska de kunna bli beprövade. Du ska kunna sitta där bekvämt och skydda dina idéer. Du ska inte liksom försöka täppa någons mun. Du vet bättre än så.
Och jag vill kanske också säga att det är viktigt. Vad sa du nu?
Att om du tror på dina idéer så ska du kunna försvara dem och bli testad. Och du ska inte, ditt svar på det obekväma, man ska inte bara täppa för eller liksom blunda för en obekväm sanning. Det är de obekväma sanningarna som behövs mer än någonsin.
Ja, men också bara att det är så viktigt att göra den här aktiva sökningen. För det kommer inte poppa upp som reklam på din Instagram, det kommer inte poppa upp på din Facebook som något du kanske vill läsa. Det kommer inte poppa upp någonstans. Du måste aktivt göra det här valet att söka dig till.
Och kanske vara villig att ändra din opinion.
Ja. Nej, men, och för mig är ju det utveckling. Du och jag diskuterade lite det här om dagen.
Ja.
Alejandro tyckte att han trodde att vi bråkade när vi pratade på svenska.
Ja.
Att vi pratade om jiu-jitsu. Och han sa, ja men bråkar ni nu igen? Och du, vad var det du sa till honom?
Ja, sa jag, fast på skoj.
Nej, men jag tror att du nämnde att så här är det att vara i en utvecklande relation eller något åt
det. Ja, just det. Nej, men jag sa att i de här föränderliga tiderna, du vet, vi alla mått sämre, så det finns större chans för bråk och hysteri och upp och ner, och vi är liksom aldrig bekväma och liksom i lugn och ro direkt. Men i det spacet så förändras man utvecklas. Och jag tror det där är en lite obekväma sanningen med tiderna idag. Ingenting är lika säkert som det var, men vi förändras och vi går framåt. Jag tror det är priset man måste betala för att utvecklas. Och Ebba, som min relation har alltid varit så där. Vi har väldigt sällan haft stunder där vi liksom bara, vi funkar jättebra, vi älskar varandra och vi är goda vänner, vi är partners. Men miljön vi är i, omständigheterna vi är i, allt har gjort att det enda vi har är utveckling. Så ibland har vi diskussioner som kan vara absolut hela dagen. Och sen har vi stunder som är så powerful att vi blir så inspirerade av livet och det vi lever igenom. Så att vi bara, alltså allt, kvittar vad vi går igenom, det här är värt det. Och om man bara tittar tillbaka, vi går ju av för 3 månader sedan, så är det helt otroligt vilken resa vi gjort. Och sen går det 3 månader till och 3 månader till. Så det är priset man får betala, helt enkelt. Man får sitta där lite obekvämt.
Ja, men det var ju som jag sa till dig nu när vi åkte innan. Det är ingen unge som kommer sitta och jubla när du lär den läsa.
Mm.
Det är ingen unge som kommer sitta och skratta sig igenom det och känna att det här är världens roligaste grej. Det är jättetungt att lära sig nya saker. Det är tungt att utvecklas. Men för mig är det stommen i hela typ min existens.
Mm.
Den dagen jag känner att jag inte längre utvecklas, då kommer jag ta mig därifrån.
Nej.
Vart och vad den är, det är ett resultat till att jag hamnade i Chile.
Mm.
Det var att jag kände att min utveckling stannade upp i Sverige.
Mm.
Och jo, jag hade kunnat börja jobba på en annan skola, få en karriär inom det, men det är inom samma sfär.
Mm.
Det är andra utmaningar, men det är inte utveckling på samma sätt.
Sant.
Och det för mig handlar livet om att hela tiden bli visare, bli klokare, få mer, makes more sense i världen jag lever, att i en relation i synnerhet för mig, att om jag, liksom om du och jag bara skulle sitta och kolla på Rick and Morty dagarna i ända och käka godis. Jo, men det är väl rätt trevligt, men både du och jag skulle vara less efter liksom, ja, några timmar.
Det finns en plats för det också. Men nu har vi förklarat lite hur spelets regler har ändrats. Teknologin har absolut en hand i allt. Så nu gäller det att inte frukta det, utan gå in i det och lära dig använda det som ett verktyg. De kommer hitta artiklar som du kommer vara intresserad av. Nu vet du spelets regler. De vill att du ska vara så, ta en ståndpunkt så du kan vara, du vet, skilja oss emellan. Du är vänster, höger, du är feminist, du är machist, du är Black Lives Matter eller inte. Allt det här. Bara fortsätt utbilda dig. Försök vara vettig, vis, snäll. Respektera människor. Alltså de gamla, tidlösa värderingarna, det är de som står upp. Alltså bara vara snäll. Det för med sig så god karma. Man anar inte. Just do the right thing, som Spike Lee visade i sin film för över 20 år sedan.
Ja, eller åtminstone
30 år sedan, sorry.
Inte alltid nödvändigtvis snäll, men polite, kanske. För jag tänker, för att det dit jag ville komma med det här var, jag tror att man gör rätt i, jag läste ju samhällskunskap och idrott på universitetet. I idrottsklassen så blev jag kategoriserad som den typ en rabiat feminist som bara tjatade om feministernas rättigheter.
Right.
Och kollar man i samhällskunskapsklassen så räknades jag som en konservativ gammal gråsten.
Right.
Och jag kände mig typ stolt.
Ja, du gjorde det helt rätt.
Ja, men där kände jag så här, nu är jag rätt.
Mm. Mm.
För nu har jag en fot i båda sfärer. Mm. Och det, för mig tyder det mer på att jag har skapat min egen nyans över min tillvaro här i livet. Mm. Och det handlar ju om att man hela tiden tar steg utanför sin egen trygghetszon.
Mm. Får jag bara säga en sak till för de som lyssnar, speciellt om de är yngre. Bara ge er intelligens en chans. För man tar en ståndpunkt och man tror att det är rätt och därav är du intelligent. Men om du bara tittar ut på andra sidan, så även där, over the hill, så finns det en hel värld där din person och din intelligens kommer kunna utveckla en helt annan synsätt, mer komplett. Du bara lägger till det du hade innan. Du kommer liksom, om du vill så behöver du inte förändra särskilt mycket, men du kommer lära dig bra mycket mer och vara mer komplett i hela helhetssynen på allt. Mer vis människa, mer klok människa, mer intelligent människa.
Mm. Vet du vad jag skulle vilja avsluta med?
What?
Jag skulle vilja avsluta med Imagine.
Ja.
Med John Lennon. Och att du berättar vad som hände.
Okej. Well, manifestationen gick mot sitt slut. Eller vi var redo att gå. Vad var klockan 9 eller något sånt där. Vi hade varit där i 5 timmar eller så. 6 timmar, 2 vändor. Så vi satte oss. Och sen min park tog sista snacket. Tog en öl. Pratade livet. Tackade för allting. Och sen såg vi, det fanns en liten... liksom en van med ett par som har satt upp Imagine av John Lennon med en skärm, stora högtalare på repeat liksom, och bara krypkörde runt och lät folk njuta av musiken, och de satt säkert och bara tackade för livet de också, och bara, och vi gick tills det började fyrverkerier, så vi gick till mitten av gatan och så såg vi alla människor börja gå hem, och då snackade vi flera tusentals människor som började gå tillsammans. Månen var klar i himlen, fyrverkerier, och så har vi Imagine spelandes. Vi bara ställde oss där, du vet, höga på livet, öl och bara sjunga med. Och just den här låten där John pratar om just en enad värld, och man måste bara tro på det. Nej, det var en av de vackrare stunderna i mitt liv, tror jag. Vi fick dela den med det. Ja, livet är vackert, man får inte glömma det.
Nej, det var verkligen en sjukt häftig upplevelse att bara se alla de här människorna, den här stora statyn som under gårdagen hade ett stort öga.
Ja. Riktat mot Piñera.
Riktat mot La Moneda. Att ett blödande öga, vi ser dig, och man såg den här liksom siluetten av ögat på statyn, och det var fyrverkerier och alla de här, som sagt, tusentals människorna som kommer skåndes emot oss, och jag och Mario står och sjunger, inte bara nynnar utan står och sjunger Imagine. Vi sa det här är kanske den klyschigaste scenen man någonsin kommer uppleva, men det är också, jag sa det efter att vi hade sjungit klart, jag kommer alltid komma ihåg det här.
Ja.
Jag kommer alltid förknippa den här låten från och med nu med just den här stunden.
Men jag tror det är för att stunden är kommen. Att sjunga den låten och tro på den låten. Jag tror John was onto something.
Ja, man har ju pratat om det här så lång tid. Och det var ett väldigt fint avslut på en väldigt häftig dag. Och jag hoppas bara att människor inte köper den här sorgliga, fula bilden av det som faktiskt hände igår.
Mm.
Att jo, säkerligen kommer corona, det kommer increase, det kommer öka och det kommer hända massa saker. Men det fanns också så vansinnigt mycket vackert igår. Och man får inte glömma bort det där.
Och när folk är tillsammans sådär, så finns det en läkande effekt. Man kommer in i en sorts stamtänk. Alltså vi alla, så vi var bara vuxna, men det såg ut som barn på skolgården.
Mm.
Och det var nästan, det var väldigt, det finns någon befriande känsla av att bara kunna släppa allt proppert beteende och bara vara sig själv i en stor massa av människor.
Där alla uppskattar det du gör.
Ja.
Människor gick förbi, log åt oss när vi stod där och sjöng. Mm. Att man bara uppskattar människors ansträngningar till vad det än är i den här rörelsen. Och det var verkligen en häftig upplevelse igår på många sätt. Det var många känsloyttringar som fick komma till sina kanter. Både lycka, oro, rädsla, kärlek, frustration. Bara titta de här människorna i ögonen och se allting som händer. Och jag ber er att lyssna hellre på det här än att titta på den median som kommer bli skickad till Sverige nu. För den kommer med största sannolikhet inte vara sann.
Mm.
Stort tack för idag, Mario.
Tack, man. Love you.
Love you.